Tex Borås Business är podden för dig som är verksam inom textil och mode. Här får vi träffa en massa intressanta människor med expertis inom olika ämnen och områden. Tex Borås Business presenteras av Tex by Marketplace Borås som är ett kollaborativt nätverk för företag och personer verksamma inom textil och mode och även angränsande branscher.
Hej och välkomna. I mitt yrke så träffar jag varje dag väldigt mycket drivna personer, entreprenörer och vad ska man säga, allmänt aktiva och idé- och fantasifulla människor. Och det är en väldigt stor drivkraft för mig och jag tycker det är väldigt inspirerande. Idag, förstår ni, så har vi med oss Per Anders Hovbom som är nog egentligen sinnebilden av den personen jag försökte beskriva här alldeles nyss. Han driver kommunikationsbyrå, du håller på med radio, du säljer ett fantastiskt cykelmärke och kläder och nu har du även börjat med en författarkarriär inom barnbokssegmentet. Hjärtligt välkommen Per Anders.
Tackar så mycket. Fina ord.
Ja, visst är det. Ja, men det är himla intressant och spännande detta. Men som sagt, alla dina järnälden, kan du börja och berätta lite grann om de olika på ett kortfattat sätt där? Om vi börjar med till exempel din, vad börjar du som egentligen, kommunikatör eller reklamare?
Ja, det är ju det som jag egentligen har drivit min reklam- och designbyrå kallar jag väl för sedan 2002 startade jag den. Så det är ju ganska länge och det är ju det, den grunden jag kommer från också. Jag har jobbat med reklam och marknadsföring alltid och sådär. Och även utbildat mig inom det, kanske mer inom text och journalistik också. Men det är ju en del av det yrket så att säga då. Det är ju det allt bottnar i någonstans och det är väl det jag tror att jag kanske kan oavsett vilket bolag eller projekt jag verkar i med marknadsföring, design kan du tänka, alltså tankesätt, det är lite kreativa tankar och kunna få ut saker från människors hjärnor på ett sätt som de tycker blir bättre än om de hade tänkt själva eller sådär, att man kompletterar på något sätt en kreativ process. Det är det som jag jobbar med, som jag tycker jag jobbar med. Sen tar det sig olika former, vilket man själv också har frågat om man ska göra en sak eller man kan göra olika. Jag har väl,
du känner inte splittrad?
Ja, men lite både också där, men sen så man har ju, när man jobbar med by eller kommunikation och som en reklambyrå så kan man ju jobba med massa olika kunder och det kan ju vara allting från ett hotell till ett textilföretag till en utbildning, så där är det ju splittrat för att det är så många olika typer av uppdragsgivare, så att jag inbillar mig lite grann att det är därifrån som jag har lärt mig att kunna arbeta på ett sådant sätt som en bläckfisk.
Precis, precis. Men du säger, men du har ju som sagt bakgrunden då inom kommunikation och byråverksamhet. Ja. Men sen så har du ju alla de här andra projekten du pratar med. Är det oftast att du träffar människor som har idéer och så hakar du på? Eller hur funkar själva processen med utvecklingen av alla de här sidokoncepten?
Ja, men jag gillar ju att göra saker med roliga och trevliga och bra och kloka, intelligenta människor. Så ofta som det är någon som frågar så här, det vill du vara med? Ja, säger jag då. Säger jag. Men det kanske man ska akta sig mer med. Man kan inte vara med på allt såklart, men jag gillar nya grejer och jag gillar att få vara med. Oftast i byråroller så kommer man in med en del, men i många andra av de här projekten har man fått faktiskt vara med betydligt mycket djupare och man har ju liksom fått lära sig saker på ett annat sätt. Att man har drivit andra olika bolag där det är reklambyrå, kan jag komma med en idé som jag egentligen kanske inte behöver ta ansvar för rent ekonomiskt, men om jag är med och driver ett företag som ska skicka hem grejer från andra sidan jorden eller lägga produktion i det kan vara en fabrik i Sverige, så det är klart att det är helt andra ekonomiska risker som man måste ta ansvar för, och det har man väl liksom kanske stärkt sin kompetens i även som reklamare, om man kan kalla det så då, att man nu ska man inte säga att de inte är verklighetsförankrade, men där har man kanske mer kött på benen från andra världar, för att man får ta egna stora risker.
Precis. Tror jag. Ja. Så. Men du, jag tänkte på, om man säger vilket projekt som du håller på med just nu, lägger du mest tid på?
Ja, men nu det har varit, alltså, jag försöker ju skriva så mycket det går, sen är inte det mest tid. Det ligger mycket tid i cykelfabriken, för den är ganska så i uppbyggnadsfas kan man säga, och det tar mycket tid och av många olika anledningar. Sen har vi dels flyttat den precis till och det tar tid det med. Sen är det såklart byråverksamheten är ju en stor kärna i det man har.
Eller det som är grunden om man säger så.
Olika projekt. Förlåt?
Är det som är grunden om man säger så? Eller kärnverksamheten?
Ja, lite grundkärnan är det. Det är, liksom det är ju det jag i huvudsak lever på. Så att det ska jag ju inte ta bort. För det är så av många anledningar. Det är dels för att det är ju roligt att jobba med olika projekt, olika konstellationer och olika människor. Så där ligger väl mest tid, och sen så det och cykelfabriken ligger väl mest tid nu. Sen har vi lite andra projekt då som vi jobbar parallellt med. Sen blir ju det, ja, man kan ju likställa det med byråuppdrag, fast det är själv som uppdragsgivare. Både med kläderna, och även vi har ett nytt projekt med en app bland annat då. Så, och sen så är det klart, det är mycket i cykelfabriken, det är ju det, den kompetensen jag tillför i försäljning och marknadsföring och idéer.
Mm. Men om man säger så, sitter du så att säga i ett nätverk av människor med olika kompetenser som alltid ni drar ihop team till de olika projekten, eller hur funkar ert sätt att arbeta?
Ja, det gör vi det, och det är det som jag har anammat, eller vi har anammat alltid, att vi istället för att försöka vara så många och stora som möjligt, så kan man vara flexibel i en arbetsgrupp beroende på vad en kund har. Alltså, och vad man behöver, så kompetens och behov just för ett unikt projekt. Vi har ju, det är jag och min brorsa är ju kärnan i byrån, och sen har vi en projektledare i många fall. Och sen så tittar vi på, behöver vi utöka arbetsgruppen så gör vi det. Och behöver vi liksom någon gång kanske bara, behöver jag vara involverad så är det bara jag. Så att vi är ganska flexibla på det sättet. Sen kan vi inte jobba med 20 jättestora uppdrag samtidigt. För det har vi inte kraft till. Men vi har ett bra arbetssätt där vi skapar arbetsmodeller för varje unik uppdragsgivare egentligen. Så det passar oss tillsammans att jobba på ett bra sätt.
Mm. Men har du alltid varit entreprenöriellt lagd, för Anders?
Ja, jag själv gillar ju, alltså ordet entreprenör är ju hur man använder. Jag har aldrig kallat mig det själv. Det är kanske mer kreatör jag kan tänka mig att kalla mig, men det kan ju vara lätt att förklara om man gör många olika saker som en entreprenör i så fall. Och, ja, det är jag. Jag har nog
kreatör låter faktiskt lite snyggare också.
Vad sa du?
Kreatör låter också lite snyggare faktiskt. Gör det.
Ja, men jag skulle nog hellre kalla mig för kreatör i så fall om jag får. Och så, sen så har jag nog varit nyfiken kan man säga. Och så har jag hoppat på många olika saker. Sen är det såklart att vågar man inte hoppa på saker så blir det ingenting av det. Sen är det ju långt ifrån allt man hoppar på blir ju inte alltid som man tänker sig. Eller väldigt få saker blir som man tänker sig. Det tar ofta olika riktningar. Men det är ju en del av spänningen. Och jag tror att man måste vara mer risktagande om man ska leva som jag gör.
Man måste ju också vårda sina erfarenheter och misstag. Och dra lärdom av dem dessutom. Vilket är, det är aldrig fel att misslyckas ett par gånger.
Nej, absolut. Och det är ju snarare det. Man lär sig i alla fall. Då lär man sig att man inte ska göra om.
Det som
man gör rätt, gör man ju gärna rätt igen. Mm.
Exakt.
Man försöker väl inte göra om misstag man gör igen.
Nej. Vad heter det? Du är ju dessutom, förutom allt detta som du håller på med, så har du även vissa uppdrag inom organisationer knutna till det lokala näringslivet. Eller hur, Per-Anders?
Ja, precis. Jag är ganska involverad i Borås näringslivs ekonomiska förening och har väl egentligen varit inblandad där på ett eller annat sätt sen det startade strax efter 2000. Fick på något sätt ansvara för att samla ihop tankar och visualisera tankar som man ska på något sätt skapa en färdplan av. de senaste åren har jag även fått nöjet att, och förmånen att sitta med i den här styrelsen och påverka så gott jag kan.
Mm. Är det en drivkraft för dig också att vara med och påverka, liksom man tittar på ett helikopterperspektiv och vara med och bidra till utveckling och andra saker också?
Det är jag ser det lite grann som att det är, om man har möjlighet och tid och får möjligheten så att säga i detta, så tycker jag att man ska ha ett ansvar kanske att kunna få vara med och utveckla sin stad som man bor och lever och älskar. Jag känner ett ansvar att kunna vara med, och jag tror att jag har idéer och kanske annorlunda idéer och som jag kan tillföra. Jag ser alla som människor, så jag liksom värdesätter ingen högre för att de har en viss position eller inte en position i samhället, utan liksom det är, jag försöker prata med alla på ett liknande sätt.
Mm.
Jag hoppas att det är så man uppfattar mig också.
Det, absolut, det är jag helt övertygad om. Jag tänkte på det, att känner du att du har vunnit någonting rent, om man säger, företagsmässigt och verksamhetsmässigt genom ditt engagemang i den här verksamheten?
Ja, men absolut, man märker ju mer och mer, det har väl säkerligen med åldern att göra också, att man människor lyssnar på en, och man i nätverkande och i kontakter, så får man ju, vårda sitt eget, alltså både sitt eget person och sitt eget varumärke genom att man skapar kontakter och involverar sig i olika saker, och med största respekt när det handlar om, även som i näringslivet, kunna vara och prata med människor som jobbar i staden och politiker och högskola och allt vad det är. Då. Så det för ju med sig ett stort ansvar som man ska ha respekt för. Men absolut, det liksom är ju, man skapar ju ytor på ett spännande och bra sätt som man kan använda sig av. Och framförallt att man gör saker tillsammans och att man ser ett gemensamt mål. I detta fallet handlar det mycket om att utveckla en stad för framtiden. Det handlar ju mer om, kanske inte lika mycket om en själv, som man vill göra det för de små människorna som ska växa upp i en trygg stad.
Jag tänker på det. Man pratar mycket om Borås, att en av styrkorna med Borås är att det är lätt att samverka och samarbeta, och att man har oftast en likadan målbild. Så håller du med om detta? Är det så?
Ja, absolut. Alltså, i storleksmässigt i staden tror jag den är bra. För jag tror att kommer man till de större städerna så blir det svårt att ha. Det är så splittrat på något sätt. Så att jag tror att vi är ganska lagom stor stad för att kunna samverka på många olika sätt. Och man känner många människor, och det finns möjlighet att lära känna många människor om man vill. Sen är det alltid liksom ett jobb man får göra själv. Att det är ju ingenting som serveras till en på ett silverfat på något sätt. Att kontaktnät eller sådär, utan det får man ju bygga, och det, men förutsättningar finns för att göra det på ett bra sätt. Och jag tror att man möts oftast av ganska så positiva tankar, och det är ganska lätt att öppna dörrar. Sen är det ju så att inte det alltid går såklart, men oftast tycker jag att det funkar bra, och att liksom man möts av positivitet och en bra anda, och framförallt i samarbetet också i, man säger, Borås näringsliv, högskolan, staden och sådär. Att det, liksom, det finns ju olika agender dagligvis, men när man träffas tillsammans ser man ju att man ska utveckla staden bara på positiva sätt. Och det är fantastiskt att vara med och få uppleva det. Och det tror jag vi har format staden på ett sådant sätt under många år, så att man har den inställningen. Jag tror inte många andra städer har kommit så långt att de jobba på det sättet.
Nej. Så man kan säga att egentligen så finns det någon sån vedertagen Boråsanda, typ som att det finns en Gnomsjöanda, menar du då?
Ja, det vill jag säga att det har, jag tror under de senaste, ja men kanske då 20 åren, så det är det man har format under den tiden. Sen har det funnits en entreprenörskap och liksom det här företags, alltså driften har ju funnits mycket, mycket, mycket längre såklart, men just det här samverkan har nog vuxit fram under de senaste åren, vill jag säga.
Skulle du vilja säga att Borås är mer en traditionell företagsstad, eller om man säger näringslivsstad, eller tycker du att vi rör oss framåt Jag menar, du har ju Skövde och Malmö jobbar ju mycket framåt med tech. Stockholm är ju stort inom finans och allting och mycket nya idéer. Så här, tycker du att det finns rum för nya idéer, om man säger, och innovation i den här stan?
Ja, absolut finns det ju det. Om man tittar man på, det kanske man inte ser så tydligt alltid, men om man tittar på våran historik inom textil och tittar på Textilhögskolan, den är ju, alltså, det är ju bland, de, man ligger ju långt fram, man ligger väl på topp 10 i världen på Textilhögskolan.
Åttonde skolan är det.
Ja, banken. Precis. Så det är ju, ja, liksom, det är ju fantastiskt. Det är ju liksom tokigt bra. Så det är ju en del som det finns stora utvecklingsmöjligheter, för det är ju en del som verkligen behövs utvecklas. Man tittar på om vi ska ha en hållbar värld att leva i, hur utvecklar man textil och mode och sådär. Sen så det med techvärlden, där är vi på gång också. Så att det finns ju också stor utveckling i det, och absolut, det finns ju mycket, mycket kvar att göra såklart, och vilket är kul. Sen så är det aldrig att forma staden så att vi får hit rätt människor som kan vara med och utveckla den.
Precis. Jag tänker lite, men eftersom du har varit med i detta rätt länge nu och sådär, och du har sett en utveckling framåt, men vad är du mindre nöjd med som näringsidkare i Borås?
Oh, det är svårt att säga, men man hinner inte reflektera så mycket över det. Man kör ju på i hög fart. Jag vet inte, ibland tycker man att saker skulle gå mycket fortare om man tittar på hur man med tillväxt och sådär, men det finns ju anledning till att inte saker kan gå superfort allt och överallt. Så egentligen man skulle önska att saker kunde gå mycket fortare såklart, men det finns naturligt anledning till att inte göra det, så att det är väl ett missnöje man inte kan styra över då.
Nej.
Men inget, man kan komma på direkt så som man tycker att det är. Alltså man styr ju i min form av, jag kanske ändå en liten företagare, så får man ju styra sin egen agenda och påverka sig själv. Man får piska sig själv i ryggen om det är någonting som inte händer i den takt där man vill.
Precis. Du, jag tänkte lite grann också, förutom alla då med cykel och kläder, du var även med och du har varit engagerad, jag vet inte hur engagerad du fortfarande är, i radiostationen Puls FM också, va?
Ja, men där har vi varit med och dratt igång den, och ja. Där jag kanske har varit mer bidragen till att vi har kunnat starta den på olika sätt. Sen är ju jag ingen radiomänniska, så var jag lite mer en sidekicker i så fall, som får sparras med Fredrik Sandgren, och det är ju fantastiskt kul att få göra det, men jag är ju inte så operativ i den delen och i driften och sådär. Det är ju några andra som står för det, för det är inte mitt kompetensområde riktigt så. Men okay. det är också en, tycker jag, en viktig sak som ska få finnas och som gör bra för staden, är att man har lokal radiokanal.
Når ni ut långt?
Ja, i våra, alltså digitalt når man ut oändligt om man vill det. Sen rent FM-mässigt så når man ju runt i de stora delar i Borås, ut mot Bollebygd, Svenljunga. Det finns lite områden som det finns radioskugga i, men man täcker in stora delar av staden så att säga då. Och alla kan ju lyssna. Om man vill gå in digitalt så kan ju alla som vill lyssna såklart. Att det
är, precis.
Lyssnar lite fler och fler med åren också.
Yes. Men då, förutom detta då, så måste vi ju gå igenom och prata om ditt fantastiska bokprojekt också, Per-Anders. Där vi handlar om en figur som heter Muränan Mario.
Ja, det är ju första boken, handlar ju om Muränan Mario då. Och det är väl, jag gillar ju att skriva, och har väl tänkt att det är det jag är författare och tänkt under lång tid. Men det är någonting som jag kan skjuta på framtiden och göra sedan när jag är 70 eller bara. Så jag bara kan tänka och kommunicera ut någonting som i värsta fall kan någon annan få skriva ner det. Men under de senaste åren har jag väl insett mer och mer att det är liksom varje dag jag väntar på att börja skriva, så är det en dag en förlorad dag att skriva. Ja. För något år sedan då, så här, nu får jag ju liksom se till att faktiskt börja göra rätt och börja fundera på vad det är jag ska skriva om. Sen så är ju just det här med barnbok är ju en stor del som jag har brinner för, och alltså, det finns en andra saker. Jag har en egen superhjältedräkt bland annat som jag har haft under lång tid som skräddarsydd för mig. Så att det, liksom är, det är barnasydd. Det finns väl lite grann kvar också då. Sen har man massa egna barn och även barnbarn nu för tiden då, så det har väl varit en del som jag har sagt att det ska jag göra. Och sen börjar jag forma någon sorts idé om en historia. Det är inte liksom egentligen inte så mycket för att jag bara ska skriva en bok för att det skulle vara roligt, utan det finns, mitt syfte med det är ju att barn och vuxna ska få läsa tillsammans. Och nu kommer ju de debatterna så hur viktigt det faktiskt är för kunskapsinhämtning. Det är också en del som jag har jobbat mycket med i Borås näringsliv, med just att utbildning inom skola och så här, man lägger grunden för framtiden i, kan man säga, alla fall. Mm. Så jag hade väl en idé om att man hörde av sig till, jag kan ju inte branschen alls, men jag tänkte att jag ringer till något, för jag fick någon kontakt på ett stort förlag, så ringde jag den här människan och frågade och sa att jag har skrivit kapitel och så skickar jag upp det, så är väl det bra. Men så fungerar det inte alls, utan man måste ju skriva en hel bok för att de ska överhuvudtaget läsa ett manus. Och då blev det lite mer kniven på strupet. Då fick jag ju sätta mig ner och börja faktiskt fundera på vad det var som skriva. Och skriva ett helt manus som man då skulle kunna skicka in till såklart alla för olika typer av förlag. Både etablerade stora och mindre. Och alla jag kan tänka mig skicka ut till då. Mm. Sen under tiden då så ser jag, alltså jag vill ju att man ska läsa mer och mer i så fall också, så att jag har ju format en hel värld i detta, så jag har väl i grundidé till kanske 25 böcker i samma serie som egentligen handlar om Kim och Arthur. Mm. Och just den första boken handlar om Murellan Marios hemlighet då. Mm. Som är en det finns en liten sanning i alla berättelser som jag vill berätta också. Just den här handlar om min mammas svärfar som för länge sedan tog med sig ett litet yngel av en muräna från Sydamerika när han var ute och reste, som hade han hemma i sin lägenhet i Göteborg under många, många år. Så det ska finnas en sanning i varje berättelse.
Jag tänker på det, för att någonstans när du berättar, säger att du bygger en hel värld. Det känns ju någonstans som att du tänker någon form av multimedia runt omkring detta redan initialt. Det är inte bara liksom bok, utan har du andra tankar på, jag menar, allting från spel till musik till, ja, du vet vad jag menar.
Ja, jag lever väl i någon sådär, alltså när det är liksom inte, alltså, vad kan man kalla det så här, men större värld kan man säga. Och så när jag skriver jag ser ju allting i liksom rörlig bild framför mig när jag skriver det, så att jag tror att det skulle lika väl kunna ses som ett filmmanus om man vill det, eller en tv-serie. Och sen så har jag ju liksom, när man kommer från den världen som jag gör, så det är klart att det finns en kommersiell möjlighet i det jag gör också. Om man får se som i en drömvärld där man skulle, det är klart att hade jag kunnat, jag inser ju att man inte kan göra detta utan att man måste tidsnog få en intäkt på det, såklart. Och då måste man ju se möjligheterna med det också.
Men har det varit ett incitament från början, eller har det börjat som ett rent kärleksprojekt, om man säger så, att det bara varit intresset för det? Eller har du haft tanken på att du ska kunna göra någonting som kan generera intäkter också?
Ja, men jag tror att det är ju som du säger ett kärleksprojekt, såklart, men det går inte att vara så enkelriktig i det, så att det hänger med någonstans. Jag tror att det finns i mitt DNA någonstans att det finns alltså, andra möjligheter kan öppnas med också som kan bli affärsmässiga, men jag tror ju inte att man kan göra ett sånt här projekt bara för att man har en pengapåse framför sig. Då blir det inte bra, utan det måste finnas andra, framförallt andra aspekter som är viktiga i syftet just med en barnbok som den här. Det ska ju liksom, det är det viktiga att barn och vuxna ska tycka lika roligt att läsa, fast kanske av olika anledningar. Om du läser för ditt barn eller barnbarn eller sådär, så ska det, alltså mottagaren som litet barn ska få sin beskärda glädje av det. Sedan så ska du också få nytta av och kanske liksom hitta delar i texter som du tycker är roligt av andra anledningar. Och i både kanske bild och text då. Sen har jag faktiskt också tänkt på det här med, men det är klart att man har ju förebilder som författare som aldrig kommer att gå ur tiden. Och så jag har fått liksom propåer från olika håll, men ska du inte skriva någon låt till då? Och jag har ju aldrig skrivit musik, men jag har faktiskt nu under sommaren har jag börjat skriva en melodi och lite refränger till just den här boken. För det är klart, det bygger ju på upplevelsen hos en läsare. För det är klart att jag vill ju få, gillar man boken så ska man ju få läsa fler i samma serie och få följa de här personerna. Och det är självklart målet att lyckas med det. Och kan man bara hålla på med detta någon gång, kanske när man blir lite äldre, så det är klart att då måste det bli kommersiellt. Och då måste jag leva på det, eller få i alla fall ha en liten inkomst så att jag kan finansiera nästa boktryckning, eller om man nu ska ge ut det själv.
Men hur har du, är du, Knu, du har gjort det här mer eller mindre själv, va? Eller hur blev det med förlag?
Ja, jag är ju oerhört debatterat om traditionella förlag och hybridförlag sådär. Så att det kan man ju lämna åt sidan. Men jag har delfinansierat det själv via ett förlag. Jag skulle ju kunna göra det mesta själv. Men jag inser ju att det är ju skriva jag ska koncentrera mig på i detta fallet. Och inte ha kontakt med distribution och tryck då, det tänkte jag att jag lämnar åt sidan nu, så det har jag haft hjälp med, och även redaktörer och korrektur och allting sånt där, så det är viktigt ändå, inser jag ju, både för att jag trodde att det var viktigt då, när man ser att det behövs människor som granskar och tittar och tycker och tänker, så man kan justera så att det blir ännu bättre då.
Är det jobbigt att ta till sig kritik, tycker du?
Det beror på, det, alltså om man är förberedd på att få, det kanske inte handlar om kritik, mer tankar och dialog då, men jag tycker att man kan utvecklas bättre genom kritik än ryggdunkningar egentligen. För det är ju såklart jättekul, vi har fått jättebra recensioner för det och många tycker att den är jättebra och rolig på, och har blivit i många meningar så som jag har önskat att det ska bli, vilket är fantastiskt. Så får man ju andra som tycker lite andra saker också. Det är klart att de tar man ju till sig. De blir ju jobbigare att ta till sig, men samtidigt är det ju de som kan stärka en till att göra det bättre nästa gång. Det var ju så att jag tänkte att jag skulle ju egentligen inte illustrera det själv, för det hade jag ju andra tankar om andra som skulle kunna göra på ett bättre sätt. Men då så fick jag rådet att prova själv istället. Det har jag aldrig varit i närheten och försöka, men så fick man ta tag i det och försöka göra det på ett bra strukturerat sätt, för det är ju en sak att illustrera en teckning, en annan att illustrera någonting som ska återkomma i karaktär och utseende och så där. Men det var ju en del som tog väldigt mycket längre tid än vad jag hade tänkt för att få färdigt boken, men det blev ju att jag illustrerade allting själv också, så skrivit och illustrerat har gjort, den har jag haft hjälp med andra och så få boken på plats. Sen såklart att jag tror att det är både liksom, oavsett vilket förslag du ligger på, om du inte etablerar och jättekänd, så klart att det är ju ett hårt jobb att marknadsföra sig och se till att synas och visa boken såklart. Och det har jag gjort själv också såklart i mångt och mycket, och ringt och tjatat på bokhandlare och fått in den på bra ställen, och det är många bibliotek som har tagit in den, så att där är ju ett hårt jobb att göra med, men det har man ju varit förberedd på att lägga tid på med.
Precis. Det jag tänker på just när du pratar om illustrationen och sådana saker, om man tittar i ditt material där, så är du ju väldigt, väldigt, du har en väldigt egen stil, om man säger så, som är intressant. Tog det lång tid innan du hittade hur du skulle illustrera det?
Ja, det...
Eller har du förebilder? Vilka banor har du tänkt i liksom när du kom upp med uttrycket, så att säga?
Nej, men nej, inte sådär. Ja, ja, det finns ju såklart förebilder, men inte stilmässigt. Men det finns ju många förebilder, alltså, som jag tycker, som jag attraheras av, som gör bra, skriver bra och har bra illustrationer. Mm. Sen så har jag läst många böcker där man inte har fått ut det riktigt av att ja, barnen kanske gillar det, men man själv har ingenting, har ingen behållning av en text eller illustration alls. Det är väl det jag har försökt hitta, någonting som ska vara, alltså, som ska ge någonting för många. Sen har jag ingen, jag har försökt skapa såklart en egen stil, och det har ju tagit lång tid för att hitta ett sätt att kunna mångfaldiga det på något sätt då, att man, alltså, man har ju fått skissa och rita väldigt, väldigt mycket för att få kunna komma fram till någonting som håller och som man kan få igenkänning i, såklart, i utseende på karaktärerna. Och, ja. Och det är klart att där kanske man också har haft lite nytta av sin yrkesbakgrund då, med att hålla ihop ett varumärke, eller om det är så att man ska göra en grafisk profil till någon, så är det, liksom, det är väl där man har lite egna pekpinnar. Och sen om man lyckas eller inte, det får ju andra gärna tycka till om då. Men det är, säga att man har, du tycker att man har en egen stil, det är ju så man, det uppskattar man ju att få höra, och för det har ju varit meningen, och det måste man ju ha för att man ska kunna bryta igenom förr eller senare.
Kan du säga det där? Konkurrensen hård inom ditt specifika segment där? Barnboks.
Ja, jag tror att konkurrensen är jättehård inom hela bokindustrin. Men den är väl oavsett vad man ska hålla på med, så finns det ju konkurrens hårdare. Eller, jag vet nog ingen bransch där inte är hård egentligen. Så det handlar om hårt jobb, vad man ska göra. Och det är sen såklart att om man blir etablerad och blir uppvaktad av stora förlag, det är klart att då är jobbet gjort innan. Men då är klart att det kanske blir enklare någon gång, men man får nog kämpa på, tror jag. Jag har nog många fördelar av min bakgrund i det här, för det märker man i många fall att det finns människor som vill skriva en bok eller illustrera en bok, som det är bara för att göra det, bara för att checka av det, men det är liksom inte min, detta har blivit mer ett kall, tror jag egentligen, att det måste jag göra detta, det får inte vara, det finns ingenting för att hindra det.
Underbart att man brinner, att ha en sån sak att brinna för, det ger ju även sidoeffekter och synergieffekter till ens övriga verksamhet.
Ja, men det är också en del att man gör så många olika saker, så man får verkligen energi från olika håll. Det känner jag ju. Så jag har skrivit klart tredje kapitlet på andra boken nu också faktiskt. Så att det är på gång mer uppföljningar.
Vad har du för tänkt releasedatum för denna bok?
Den andra?
Ja.
Jag vet inte, men jag hoppas att jag ska skriva klart den under året. Är det ju andra delar om man får den till samma förlag och de vill ge ut den, eller man ska göra på andra sätt. Men det finns ju andra sätt. Man måste ju inte alltid trycka alla böcker. Den första boken, den är faktiskt, kommer ut i september, tror jag det blir ljudbok också faktiskt. Så att vi fick den finns av både talbok och e-bok finns det på. Så det, man måste trycka allting för att det ska bli publicerat heller. Så det är ju lite enklare vägar att gå, även om inte det blir fysisk spridning på den. Så.
Men intressant.
Så att jag har fem böcker som jag har bestämt jag ska göra. Sen får man väl utvärdera och se hur läsarna tycker om det.
Ja, spännande. Det ska bli mycket intressant att fortsätta följa arbetet med detta. Men du, jag tänker att du pratade lite grann att du arbetade tillsammans med din bror Thomas där också. Han är ju också en väldigt mångfacetterad person, väldigt konstnärlig och håller på med musik och sånt. Alltså, hur funkar det att jobba ihop, tycker du, som syskon?
Alltså, vi har ju jobbat ihop i, och jag kan säga att jag har jobbat ihop i alla fall även, ja, ungefär från jag startade. Säg att det är 20, ja, dryga 20 år. Sen har vi jobbat tillsammans i byrån i, ja, kanske 18 år, något sånt där. Men snart 20 år där med. Och det har väl, vi är väldigt, väldigt olika som människor. Har olika, ja, både olika och liknande kompetenser. Men det har fungerat det fungerar väldigt, väldigt bra. I vissa projekt jobbar vi inte alltid tillsammans, även om vi jobbar liksom under samma tak. Men i andra projekt jobbar vi som en arbetsgrupp. Och då har vi lite, kanske lite tydligare roller. Sen kanske han är mer... Han får hejda mig lite grann i min framfart och liksom det här forcerande ibland, vilket är jättebra. Och det har väl varit kanske liksom någon gång att man har fått prata om det, hur man ska jobba. Så, men det funkar faktiskt väldigt, väldigt bra. Och det är jättebra att jobba med sin brorsa. Det är inte självklart på något sätt att man ska funka tillsammans med sina syskon.
Precis, så är det ju. Så är det ju. Och vad händer nu framåt i höst, Per Anders? Vad har du för dig?
Vi kommer jobba mycket med cykelfabriken och visa oss runt i stan. Vi är där ju också en del, inte bara att vi ska sälja cyklar, utan en viktig del är ju faktiskt att med cykling, just att Borås som har faktiskt satsat mycket på det, att det ska bli en mycket bättre cykelstad. Det ska kännas tryggt och säkert att cykla i stad. Och det är en viktig del att fler och fler cyklar av både den anledningen och att det blir det liksom, det är ju hälsomässigt sett jättebra. Det är bra för både människor som gör det och såklart arbetsgivare som låter sin personal cykla, för att man får friskare, smartare personal på det
jag
sättet.
Kan väl tycka, som jag tycker inte Borås är riktigt där. Tycker jag inte.
Nej, det är absolut inte. Men det är viktigt att man kommer dit åt.
Så absolut, absolut. Men jag är utsatt för livsfara varje dag från och till mitt arbete av cyklister och även av cykelbanor som ligger alldeles för nära gångvägarna. Men det är väl någon form av allmän krigföring i trafikmiljö. Du har ju bilister å ena sidan, cyklister å andra och så tjuriga gångängare på tredje. Så
att, men man jobbar mycket med det i staden, vet jag. Att utveckla bättre förutsättningar för att kunna cykla. Eller att ha, alltså, att cykling får vara en del i staden någonstans. Och det innebär ju såklart säkerhet, inte bara för cyklister utan även för bilister och fotgängare och andra såklart. Och det är en viktig del också. Såklart, med cyklingen. Sen är det ju kul om människor vill cykla på våra cyklar. Och vill ut
Cyklar du själv mycket?
Ja, inte på tävlingsnivå på något sätt. Men ja, det är ju grunden lite egentligen att jag har hittat och fått hänga på cykelfabriken. Och det är ju liksom att jag tycker det är jäkligt kul att cykla. Och sen har vi cyklat mest i skogen. Men nu har man hittat även det här andra som går ute på gator och stigar. Och cyklar också då. Och det finns en stor glädje med det. Och jag gillar att cykla. Det där är ju, hade jag inte tyckt det var kul så hade jag nog inte varit engagerad i en cykelfabrik.
Nej, precis, precis.
Och där är ju också mycket utvecklingen i att kunna hitta liksom, och utveckla komponenter faktiskt på hemmaplan och tillverka delar i och runt omkring Borås. Just det här hållbarhetsmässiga. Och cykling i detta fallet är ju hållbart både som du som friskvårdsmässigt och att produkten håller och att det är bra på alla sätt. Och kan man då göra mycket grejer på hemmaplan och framförallt att vi bygger dem här också. Det känns spännande faktiskt att kunna knyta ihop det på det sättet.
Mm. Hur stor del av cykeln är tillverkad eller liksom tillverkad från grunden här så att säga?
Det komponentmässigt, alltså delarna är inte än så länge så mycket tillverkade här, utan liksom vi tar delar ifrån där man får det bästa möjliga, och det kan vara både från Asien och det är från Italien, och vissa delar är faktiskt från Rockfors också. Men där får vi liksom, det får inte vara till vi får inte riskera att någonting inte blir bra bara för att det ska vara tillverkat på närmare håll, utan vi ser till att hitta delar så vi kan bygga cyklar. Vi bygger alla hjul och cyklar med delar. Vi bygger dem här, men vi tar delar från olika ställen på bästa möjliga sätt.
Yes.
Sen är det ju dels spännande byråprojekt som är jättekul att ta tag i. Vi gör delvis inom staden också, som har med tillgänglighet och mobilitet att göra, jobbar vi med. Det är en del. Sen har vi vårt klädmärke som vi har drivit under några år, som vi har spännande utmaning på hur vi ska ta det vidare på ett sätt som som vi kanske inte tänkte från början. Men det, ja, det är väl en del också. Sedan har vi ett projekt med en app som är i cylinder. Vi har snart färdigutvecklade med en demoversion som vi ska då vidareutveckla och färdigställa under hösten, är tänkt. Som handlar om en delningsekonomisk app som kommer bespara både mycket pengar och framförallt spara väldigt, väldigt mycket på miljön.
Intressant.
Det jobbar vi med det. Mm. Och parallellt får man försöka skriva på de stunderna som blir över. Då, så
precis, och då ska man hinna underhålla sitt nätverk också under tiden.
Ja, exakt. Det är viktigt också.
Ja, du har mycket att stå i, Per-Anders. Men fantastiskt roligt att få prata med dig. Och vi får väl helt enkelt göra så att vi får återkomma. Det finns ju många intressanta delar här som vi skulle vilja följa upp så småningom också. Men tack så hemskt mycket för att du ville vara med och att jag fick störa dig idag.
Du har inte stört oss, och jag tackar själv för att jag fick vara med och fick prata med dig en stund.
Toppen det. Men du, Per-Anders, har du fint. Så hörs vi vidare.
Det gör vi. Ha det bra. Hej, hej.
Hej.